Baksidorna med sociala medier har diskuterats länge. Ändlöst scrollande som leder till beroende och till den så kallade popcornshjärnan. Nu funderar Finland på att införa en åldersgräns för sociala medier, något som Australien redan har gjort i år. Men ska en åldersgräns verkligen lösa problemen och finns det några nackdelar med ett förbud? Och vad tycker barn och unga själva? Det har social- och hälsovårdsministeriet tagit reda på och presenterade nyligen sitt resultat i en mellanrapport. Det här ska vi diskutera i dagens avsnitt av Nyhetspodden tillsammans med mig, Alva Westerlund, och min kollega Maja Nordman. Det är ju ingen nyhet att sociala medier kan ha en negativ inverkan på barn och unga, men kan vi, Maja, ändå börja med att diskutera vad vet vi om hur sociala medier påverkar barn och unga i samhället?
Det finns ju en väldigt tudelad syn på hur sociala medier påverkar unga, men om vi börjar på den här negativa sidan. Enligt Rädda Barnen så upplever närmare en femtedel av unga sexuella trakasserier på sociala medier. Då kan det handla om oönskade bilder eller att någon ber om en naken bild till exempel. Och det är ju inte någonting som någon ska behöva utstå, och allra minst då unga. Och det här är bara toppen på isberget skulle jag säga. Det finns jättemycket skadligt material på sociala medier. Från internets begynnelse så kan man ju säga att det har funnits problem med till exempel kroppshets, nätmobbning, sexuella trakasserier, men också väldigt skadligt innehåll som kan handla om till exempel ätstörningar, självskadebeteende och så vidare. Mm. Men de här senaste åren så känns det som att det här har verkligen rampats upp med hjälp av ny teknik. Jag skaffade själv TikTok 2020, och det var då som de hade kommit på den här gyllene algoritmen. Det är en algoritm som tar kontroll över ditt flöde. Du vet inte längre vad du scrollar efter, utan den här algoritmen bestämmer det åt dig. Den analyserar ditt beteende, den tar reda på vad är det du tycker om och vad är det du inte tycker om. Och om det är någonting som väcker känslor så fortsätter algoritmen att visa sånt innehåll. Mm. Och det här är ju skadligt för vem som helst. Jag märker själv att jag blir beroende av det här. Så jag kan bara tänka mig hur det är för en utvecklande hjärna. Tonårstiden är inte alltid den där lättaste i livet.
Absolut inte. Ja, och som du var inne på här också, just det att flöde lite bestämmer åt en också. Att jag märker ju själv också att man kan fastna på innehåll som man inte alls är intresserad av egentligen, eller som man skulle söka upp. Men det är någonting som ändå väcker någon sorts reaktion hos en. Man lämnar någon extra sekund och sen matas man ännu mer med den typen av innehåll.
Precis. Det kan ju vara jättenegativt innehåll. Det kan också vara jätteroliga kattvideor till exempel.
Nej, men exakt.
Men oavsett har man svårt att lägga undan den där telefonen. Och för unga så visar det nog sig att det har blivit svårare att lägga undan telefonen på kvällen till exempel. Man kanske inte far ut och spelar fotis på samma sätt, så på det sättet har det ju direkta effekter på den fysiska hälsan. Mm. En amerikansk studie som sträcker sig över hela 10 år så visar också att tidig användning av sociala medier har en koppling med depressionsliknande symptom hos unga, så att det är både mentala och fysiska hälsan som påverkas.
Finns det några positiva sidor med sociala medier då?
Ja, jag sa ju att det är en väldigt tudelad syn. Och ja, vi kan nog säga att det finns väldigt positiva saker med sociala medier också. Som jag sa, tonårstiden är inte alltid den där lättaste. Det finns många som känner sig ensamma. Speciellt om man hör till någon utsatt grupp. Man kanske hör till köns- eller sexuell minoritet. Man kanske har någon funktionsnedsättning, eller så har man bara helt annorlunda hobbyer och synar än sina klasskamrater. Och då kan ju sociala medier vara ett ställe där man hittar sin community och hittar de där vännerna som man inte har i skolan eller där hemma.
Barn och ungas användning av sociala medier är någonting som regeringen haft på tapeten ända sedan början av regeringsperioden. Telefoner under lektionstid har redan förbjudits, och skolorna kan också välja att förbjuda telefoner under rasterna, vilket flera skolor redan gjort. Institutet för hälsa och välfärd har också kommit med rekommendationer för skärmtid för barn mellan 0 och 13 år. Arbetet har fortsatt i social- och hälsovårdsministeriet, som nu presenterat sitt resultat från en omfattande enkätundersökning. Maja, vad handlar den här rapporten om?
Ja, det är en väldigt unik rapport på det sättet. För att vi pratar ofta om barn och unga, men kanske inte riktigt med barn och unga. Men här har man faktiskt hört över 60 000 mellan 11 och 19 år om, deras vanor på sociala medier, hur de mår på sociala medier och hur de kanske skulle må om en åldersgräns skulle införas. Och lite på basis av det här då, så gör den här rapporten några förslag på hur Finland kan gå vidare.
Mm. Vad säger de unga själva då om sociala medier och skärmtid?
Nå, i den här rapporten då från Social- och hälsovårdsministeriet så har man ju som sagt hört barn och unga om det här. Surprise, surprise, en överväldigande majoritet av dem så använder sociala medier. Mm. Det är nästan 100%.
Mm.
En annan intressant grej är att skärmtid verkar öka med ålder. En ganska liten del av de yngre barnen hade flera timmar skärmtid per dag, men den andelen är mycket större bland äldre barn. Och det kan jag tänka mig att ha att göra med att man inte kanske har lika mycket kontroll över sin tid när man är yngre.
Mm.
Mamma och pappa tvingar dig på fotbollsträning och så vidare. Men en del av de här resultaten så överraskar mig verkligen. Och det är hur ärliga och hur djupa insikter de här ungdomarna har om sin användning av sociala medier. För om du skulle ha frågat mig när jag var till exempel 15, att vad händer nu om vi lägger en åldersgräns på Instagram? Jag skulle ha blivit jättearg och sagt att nej, det går inte alls för sig, att det här är mitt liv. Men en stor del av de här unga i den här enkätundersökningen så är väldigt ärliga och säger att ja, om ni skulle lägga till en åldersgräns så skulle jag säkert sova bättre och röra på mig mer och prata mer face to face med familjen och med kompisarna.
Mm.
Men det är lite motsägande för att hälften av de unga säger också att de skulle känna sig mer ensamma utan sociala medier.
Mm.
Allt som allt så verkar ungefär 35% av unga tycka att det inte finns behov för någon åldersgräns på sociala medier eller åldersgräns på vissa funktioner.
Mm. Jag blir också förvånad nu när jag hör det här att det är bara 35% som tycker att det inte skulle behöva finnas någon åldersgräns. Att jag trodde att den här procenten skulle vara betydligt mycket högre. Okej, å ena sidan finns det alltså flera negativa sidor med sociala medier för barn och unga. Å andra sidan finns det också positiva aspekter. Vilka alternativ presenterar den här arbetsgruppen, Maja? Hur går vi framåt från det här?
Några av förslagen säger att det nog borde finnas någon slags åldersgräns. Till exempel så skulle man kunna stifta en lag som höjer åldern för när man kan ge samtycke för att ens personuppgifter behandlas av olika digitala tjänster. Jag vet inte om du har märkt, men under den senaste tiden sen GDPR-lagen stiftades i EU så har det blivit så att man måste godkänna att ens personuppgifter behandlas typ varje gång man besöker en hemsida. Så det skulle ju göra det väldigt svårt för unga att vara på nätet om man lägger en högre åldersgräns på det.
Precis.
En lite mer drastisk väg att gå skulle vara att införa en åldersgräns på smarttelefoner helt.
Okay. Mm.
Men här finns det jättemånga utmaningar. Jättemånga ungdomar har redan smarttelefoner, så ska man bara gå och konfiskera dem? Hur håller man koll på att föräldrar inte köper smarttelefoner till sina barn? Så det anses inte riktigt som ett superrealistiskt alternativ. Sen tar de också upp det här som flera länder, då, till exempel Australien, redan har gjort, vilket är att införa lagstadgade åldersgränser på sociala medier. För det ska ju sägas, det finns ju redan åldersgränser på plattformarna. Men det är bara plattformarnas egna regler och de säkerställer inte att de följs. Det är väldigt enkelt att kringgå. Man behöver i princip bara hitta på en ny födelsedag åt sig själv när man skapar ett konto.
Nej, men exakt. Det är därför jag får grattar folk på fel dag, fortfarande på Facebook ibland.
Ja, exakt.
Men är det då realistiskt att kunna bekräfta ålder på sociala medier?
Nej, här finns nog jättemånga utmaningar. För det första ska vi definiera sociala medier. För vad är det egentligen? Ja, Instagram och TikTok hör dit, men ska till exempel då WhatsApp som en sån här chat-app också begränsas? Ska man då gå app för app och liksom begränsa användningen där? Eller ska man blockera hela moderföretag, till exempel Meta som har till exempel Instagram och Facebook? För i så fall ska man också ha stenkoll på vilka plattformar ungdomar använder.
Mm.
Det tror jag inte att Social- och hälsovårdsministeriet har. För de hade stavat Snapchat fel i den här rapporten.
Precis, ja, de får lite hemläxa där.
Ja. Sen kommer det också till den här tekniska biten. Mm. Hur verifierar vi ålder på nätet? Jag har tidigare, jag tror det var före årsskifte, pratat i nyhetspodden med Carl Emil Nicka. Han är en svensk IT-säkerhetsspecialist och han hade nog en del kritik mot åldersverifiering på nätet.
Mm.
Han tog upp Discord som ett exempel. Det är en sån här plattform där man kan chatta med vänner men också hitta andra communityn. De hade alltså anställt ett tredje företag att ha hand om deras kundtjänst. Till kundtjänsten sökte sig användare som hade blivit avstängda, för de misstänktes för att ha brutit emot åldersgränsen. Användarnas och det här kundtjänstbolagets lösning på det här var då att de här användarna skulle skicka in bild på sina ID:n.
Ah.
När det här företaget som Discord hade anställt utsattes för en läcka så kom närmare 70 000 användares ID:n ut. Och det är ju en IT-säkerhetskatastrof.
Verkligen.
Sen finns det lite mera säkra sätt att kolla ålder. Det finns ett system som EU nu testar som går ut på att du identifierar dig med bank-ID:n och får ett slags ålderscertifikat. Men det här frågade också Carl Emil Nicka om och han sa att det är lite bristfälligt. För det här EUs modell då, så kräver antingen Apples operativsystem iOS eller Googles version av Android. Och det här är ju amerikanska techbolag.
Precis.
Så är det helt rätt då att staten ska införa en modell som kräver att användaren har en amerikansk telefon. Dessutom kan jag säga ännu om den här modellen att den är absolut inte idiotsäker, för att det finns alltid sätt att kringgå åldersverifiering, till exempel genom såna här VPN-tjänster. Mm. Carl Emil Nicka var helt enkelt orolig också för demokratin.
Okay.
Att vi lägger väldigt mycket makt i amerikanska techbolags händer. På samma gång så finns det ju sociala medier och hemsidor som är väldigt viktiga för informationsspridning.
Mm.
Och då blir det ju ett demokratiproblem för unga.
Vad finns det då för andra alternativ för att begränsa unga skärmtid om man inte gör det genom ett förbud då?
Jag var ju inne lite på lagstiftning som social- och hälsovårdsministeriet rekommenderar. Och ett förslag då som de ger är att man ska kunna införa en lag som i princip ger lite mer ansvar till skolorna.
Mm.
Det står att det skulle till exempel kunna hända genom att utse en lärare som har ansvar för att man helt enkelt lär ut sociala medier och säkerhet, eller till och med att man skapar ett nytt läroämne.
Mm.
Men redan i den här rapporten så kom det fram att här kommer nog pengarna emot. För regeringen har skurit ner i en del av det som ska finansiera vidareutbildning av lärare. Och det krävs ju för att man ska börja lägga en sociala medieransvarig lärare i skolor.
Mm. Mm.
Sen finns det också lite mera förslag som riktar sig till EU och EUs politik. Ett förslag är att EU skulle justera GDPR-lagen så att det skulle bli lite mer strängare, att man måste verkligen vara 16 år i hela EU för att ge samtycke till att personuppgifter delas med digitala tjänster. Men förutom lagstiftning och EU-förslag så finns det också lite mjukare riktlinjer som den här rapporten ger. Ett sånt här förslag skulle vara att ge föräldrar lite mer information, utbildning och verktyg att begränsa sociala medier för unga. Och det här är något som föräldrar faktiskt har lyft upp i medier, att det finns behov för lite mer rekommendationer när det kommer till skärmtid, sociala medier. För att just nu är det väldigt svårt att begränsa sina barns tillgång.
Jag kan tänka mig det, med tanke på också hur otroligt snabbt de här apparna utvecklas och förändras och kommer till. Det kommer ju hela tiden nya appar också. Att någonting som är inne idag så behöver inte vara inne nästa vecka eller om en månad. Någonting som jag också har diskuterat med vänner och bekanta som har barn, att det är väldigt svårt också eftersom det är så många barn och unga som använder de här apparna. Att som vi var inne på här tidigare, det är nästan 100%. Att som förälder känns det också svårt att förbjuda sitt barn från att använda sociala medier när man vet också att till exempel resten av klassen eller skolan använder dem, att en stor del av barn och ungas sociala liv och samspel sker på de här plattformarna också.
Det finns ju ett grupptryck och en känsla av att jag är utanför om inte jag har
Nej,
den
men
här
absolut. Mm. Att jag missar och jag kommer inte hänga med. Jag tänker själv också så har man ju svårt att hänga med i all slang som kommer på de här apparna, fast man själv använder dem också.
Ja, men här har ju alltså Institutet för hälsa och välfärd kommit med lite rekommendationer som ska göra det enklare för föräldrar. Och i den här rapporten så stod det också att det är på väg rekommendationer för lite äldre barn också.
Mm. Ja, men super. Hur kommer arbetet fortskrida i Finland och EU då?
Det finns inte ännu några konkreta lagförslag. Den här arbetsgruppen vid Social- och hälsovårdsministeriet så har tid på sig till slutet av året att fortsätta ta fram fakta och göra rekommendationer. De skriver i den här rapporten att nästa steg är faktiskt att prata med föräldrarna och höra vad de tycker. Men sen på EU-nivå så puttrar nog fortfarande den här åldersgränsen. Det finns ju som en enorm reva mellan EU och amerikanska techbolag för tillfälle. Tidigare i år så fällde EU Meta, som alltså äger bland annat Instagram och Facebook, för att inte ha gjort tillräckligt för att hålla under 13-åringar borta från deras plattformar. Men den här modellen för åldersverifiering fortsätter att utvecklas. Vi får se vad som händer på nationell nivå, och medan vi väntar så ska det bli spännande också att se vad som händer i till exempel Australien, där det nu alltså finns en åldersgräns.
Ja, men precis. Se hur det kommer gå och utvecklas där.
Precis.
Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Alva Westerlund, och Maja Nordman. Ett nytt avsnitt av Nyhetspodden, det hittar du måndag till torsdag på Yle Arenan. Dagens avsnitt har mixats av Jonny Aspelin, och producent för Nyhetspodden är Alexander Beijer.